med att berätta att Rysslands president Vladimir Putin nu säger att en militär insats inleds i östra Ukraina. Beskedet kom för ett par timmar sedan.
Känslan är ju fruktansvärt att hon är där och jag är här.
Nyss kom uppgifter om att ryska marktrupper gått in i Ukraina och kraftiga strider rapporteras från flera platser nu på morgonen.
Min mamma hör ingen. Hon är där ensam. Det är som att man vaknat i en mardröm.
Järnabon Natalia Tverdivskas mamma är fast i Kiev efter att Ryssland har invaderat Ukraina. Luftrummet är nu helt stängt och det finns ingen annan än Natalia som kan rädda sin mamma undan kriget. Det här är P4 Story om Natalia som reser till den polsk-ukrainska gränsen för att rädda sin mamma från kriget. Jag heter Mia Bryngelsson.
Och jag heter Fredrik Hilmered.
Fredrik, vem är Natalia Tverdivska?
Ja, Natalia är född i Ukraina och flyttade till Sverige 2013 efter att hon har träffat sin då blivande man under fotbolls-VM i Kiev året innan. Idag så bor hon i Järna utanför Södertälje och från Sverige så följer hon utvecklingen i hemlandet. När det blir allt tydligare att Ryssland faktiskt kan anfalla Ukraina växer oron för hennes pensionerade mamma Nadja som bor kvar i Kiev med sin katt Martin. Så Natalia hon bokar en flygbiljett åt sin mamma. Hon ska komma till Stockholm och bo här tills läget lugnat ner sig. Onsdagen den 23 februari 2022 träffar jag Natalia för första gången. Ingen av oss vet då att Ryssland redan nästa dag ska börja sin invasion av Ukraina. Och Natalia beskriver sina känslor inför att hennes mamma snart landar på svensk mark.
Det känns jättebra. Det är jättestor lättnad för min del för att det var rätt så stressigt och oroligt. Och jag bara längtar tills hon kommer ut från flygplatsen och då kommer jag slappna av. Diskussionen om att hon ska flyga hit pågick under kanske senaste 3 veckor. Men igår när jag läste faktiskt att vilken beslut Putin tog, då tog jag beslut att jag bara köper flygbiljetter till henne och hon får komma hit i minst 2 veckor så får vi se hur det utvecklas där.
Vi säger ju förhoppningsvis här att hon kommer imorgon, för du är fortfarande lite orolig för att det kan hända saker på vägen.
Jag kommer inte släppna av tills hon är här för att man vet inte vad som kommer hända där. Det är där man lever en timme för en timme och så. Ja, så jag hoppas verkligen att det är lugnt förfarande imorgon och himlen kommer att vara öppet för flyg och hon kommer att komma hit.
Vad säger din mamma till dig när du pratar med henne? Vad säger hon om situationen i Kiev just nu?
Ja, det är ju väl så här i Kiev eller i folket som bor i Ukraina att de är vana vid situationen. Och de uttrycker inte så mycket oro så här ytterst. De säger ja, men vi hoppas att det kommer att bli bra. Vi är förberedda för det värsta, men vi hoppas på det bästa. Och så pratar min mamma med mig också. Och jag som läser i olika medier, det är ju panik hos mig här. Men det är inte så att de är ignoranta tror jag, eller att de förstår inte vilka risker finns. Det är bara att om man inte kan göra så mycket åt saken, då lever man en dag i taget och försöker att göra det bästa de kan. Så.
Liksom, hur hanterar du det här hemifrån, den här paniken som du pratar om?
Ja, det har varit ju lite sömn för min del de senaste 2 veckor måste jag säga. Och det är jättestressigt och ändå lever ju man sitt liv här som man ska. Man går till jobbet och man gör sina saker och tränar och äter och så. Men det där oro, alltså det är bara längtar att det släpper när hon är här. För att jätteoroligt och det finns ju panik. Och när man läser, alltså det är så mycket motstridig information och varje dag det kommer någonting nytt. Så jätteoroligt.
Det här är alltså den 23 februari, dagen innan Rysslands invasion av Ukraina. Och vi hör att hon är orolig för sin mamma. Samtidigt så verkar hon ju ganska lugn.
Ja, alltså det är ju motstridiga känslor här såklart. Men förhoppningen och förväntan det är ju att de snart ska ses igen. Flygbiljetten är ju bokad och planet ska avgå tidigt torsdag morgon från Kiev och landa i Stockholm senare samma morgon. Men tyvärr så blir det aldrig så.
Vi hoppar fram ett dygn, Fredrik. Nu är det torsdag morgon den 24 februari och Rysslands trupper går in i Ukraina. Och Nataljas mamma ska alltså precis ta sitt flyg då från Kiev.
Och Nataljas mamma Nadja är nu på flygplatsen Borispol utanför Kiev för att ta planet till tryggheten hos dottern i Stockholm. Men Nadja kommer inte längre än just dit, till flygplatsen. Klockan 4 samma morgon har Ryssland invaderat Ukraina. Och mamma Nadja blir utslängd från flygplatsen och får lämna sin packning bakom sig. Luftrummet över Ukraina är nu helt stängt. Bara timmar efter de första bomberna faller över Ukraina så pratar jag med en upprörd och stressad Natalia i telefon.
Ja, så hon hörde explosioner någonstans i Kiev och hon är jätteorolig och hon gråter och hon vet inte riktigt vad som pågår. Och jag är jätteorolig också.
Hur är det för dig just nu? Liksom? Vakna upp på morgonen och mötas av det här och ditt telefonsamtal med din mamma.
Ja, det känns som det är ju fruktansvärt att hon är där och jag är här och det handlade bara om 2 timmar. Hon hann inte flyga, så skulle hon flygit kanske 2 timmar innan så skulle hon varit i Sverige redan. Ja, det är jättejobbigt just nu.
Vad tänker du om det som händer i Ukraina nu? När vi träffades igår så du sa att du hade panik, men du verkar ändå ta det med ro. Din mamma tog det med ro då och nu har det här hänt.
Nu finns det ingen ro. Ja, och det är som att man vaknat i en mardröm. För att jag tror att till sista minuten så ingen trodde riktigt att någonting sånt kan hända. Någonting sånt kan hända i 2022 mitt i Europa. Det är ju, alltså man kan inte fatta, jag kan inte fatta det förfarande. Det känns så overkligt. Det känns att det händer i en annan värld. Ja, jag förstår inte riktigt.
Din mamma är kvar i Kiev, du är i Stockholm. Hur ser din plan ut nu?
Ja, just nu så kollar jag båda flygbiljetter till Warszawa, till Polen då. Så att jag skulle kunna kanske ta mig därifrån till Ukraina, till Lviv. Och från Lviv försöka att ta mig till Kiev. Samtidigt så kollar jag också färja för att jag tror att det kanske säkrast för mig skulle vara att bila ner.
Hur orolig är du för din mamma just nu?
Jag är jätteorolig. Jag är jätteorolig för henne för att ja, det är många som bor i Kiev. De har i alla fall familjer och de har familjer utanför staden. Så ifall det blir bombat och de skjuter raketer så har man en chans att ta sig ut från stad. För att det är ju det farligaste man kan göra och befinna sig i en stor stad under kriget. Min mamma har ingen. Så hon är där ensam. Och jag är här. Och det är fruktansvärt. Alltså det är helt bedrövligt.
Det går inte ens att föreställa sig de känslor som Natalia måste ha här när hon inser att mamman inte kan komma iväg med det här flygplanet då till tryggheten utan blir kvar i Kiev samtidigt som Ryssland nu invaderar landet. Vad gör hon nu?
Det här är ju en intensiv morgon och dag för Natalia. Såklart hon syns och hörs i flera rikstäckande medier där hon berättar om sin oro för sin mamma som inte lyckas ta sig till Sverige som planen var. Det är ett sätt för henne att hålla stressen och oron i schack under hela den här dagen, säger hon.
Natalia är då här hemma i Sverige och oroar sig för sin mamma Nadja. Och hur har Nadja det då i Kiev?
Ja, men natten mot fredagen här då, den 25 februari så lyckas Nadja ta sig ner i tunnelbanesystemet i Kiev och sover också där under natten. Och samtidigt så skriver Kiev stad på sin hemsida att alla stationer är öppna just för att invånarna ska kunna skydda sig från de ryska bomberna. Och flyglarmen ljuder över Kiev samtidigt som flera raketattacker träffar staden.
Så Nataljas mamma gömmer sig nu i ett skyddsrum i tunnelbanan i Kiev. Vad blir då Nataljas nya plan?
Hon förstår ju att hon behöver göra någonting här och bestämmer sig för att hon ska ta sig till Ukraina eller i alla fall till Polen för att istället hämta hem sin mamma till Sverige.
Det låter ju inte
helt riskfritt, till och med ganska farligt uppdrag.
Natalia förstår ju att det blir svårt för henne att själv ta sig in i Ukraina. Risken finns ju då att hon inte kan ta sig därifrån. Samtidigt så får hon via en grupp i sociala medier kontakt med jämnåriga Svetlana som också ska ta sig från Kiev till Stockholm och då undrar vem hon skulle kunna ta sällskap med. Natalia ser till att Svetlana och mamma Nadja möts på tågstationen samtidigt som Natalia själv håller koll i gruppchattar där människor försöker hjälpa varandra. Det är flera hundra meddelanden i sekunden som svischar förbi på skärmen och här erbjuder någon plötsligt två betalade tågbiljetter från Kiev till Lviv som öronmärks åt Nadja och Svetlana. Och nu går det snabbt. Det enda Natalias mamma lyckas få med sig från lägenheten i Kiev är katten Martin, kattmat och en matskål.
Nu är alltså Nadja på väg från Kiev till staden Lviv nära den polska gränsen.
Ja, nu är hjulet i rullning. Klockan 9 på lördagsmorgonen den 26 februari så anländer mamman till Lviv med tåget från Kiev. Och en timme senare klockan 10 då landar Natalia i Warszawa. Hon har alltså flugit ner till Polen. Under dagen får mamma Nadja och Svetlana hjälp av en volontär att ta sig från Lviv med bil vidare till den polska gränsen. Med en plan i huvudet men ingen aning om den kommer att fungera så hyr Natalia en bil. Har jag tagit rätt beslut? Kommer min mamma att orka den här resan? Om det händer någonting, är det mitt fel då? Vad har jag gjort? Ja, det är frågor som Natalia ställer sig själv när hon sitter i bilen och kör mot den polska gränsen för att möta sin mamma.
Jag är fortfarande i chock. Tillstånd. Jag är i bilen i 4 timmar men det går som en minut. Jag kör snabbt. Jag stannar bara en gång på en bensinstation för att tanka och sen så fortsätter jag vidare när jag kör bil. Jag ringer och kollar var de är och hur de mår och hur det går för dem. Och då säger jag bara att jag är snart framme.
Det låter ju som en oerhört jobbig bilresa.
Ja, alltså här är det ju verkligen allt eller inget. Natalia vet att hennes mamma inte har någon annan än henne. Om det här ska fungera så är det Natalia själv som måste få det att fungera. Och till slut så kommer hon fram till gränskontrollen.
Och då är hennes mamma där, eller?
Nej, det är hon inte. Volontären kan inte köra de ända fram. Så Nadja och Svetlana är nu på väg till fots sista biten mot gränsen. En mil går de innan de är framme. Och där sitter Natalia i bilen och väntar.
För mig det är det enda som finns kvar att stå där och vänta på dem. Timmarna går. Jag ringer varje timme. Jag är rädd att deras telefon kommer, batteriet kommer ta slut. Så jag ringer inte ofta. Jag ringer varje timme.
Så Natalia väntar och väntar men ingen mamma dyker upp?
Nej, det dröjer och dröjer. Till slut slår klockan midnatt och då ringer Natalias telefon. Det är Svetlana som berättar hur det har gått vid gränskontrollen.
Hon fick passera men mamma fick inte det. Och då frågar jag henne, var ska jag hämta dig? Och hon säger till mig att hon är på en asylanläggning. Och jag ser ingenting runt omkring mig. Jag ser ingen asylanläggning. Så hon skickar Google-karta koordinater till mig. Och då ser jag att de passerar gränser i helt annat ställe. Så jag står på ett fel plats och då är det redan 12 på natten. Då har de har stått där i 6 timmar och jag har stått vid gränsen i 6 timmar.
Svetlana har alltså kommit över gränsen till Polen, men inte mamma Nadja. Och Natalia står dessutom vid fel gränskontroll.
Jag får panik. Fullständig panik. Jag går ut och kollar om det finns någonting där. Det finns ingenting där, så jag bara hoppar in i bil och sätter adressen på GPSen och kör. I total mörker genom fältar och skogar. Det var en helt otrolig väg. Jag är jätteorolig. Vad kommer hända om hon kommer över gränsen och ingen träffar henne? Och det är så mycket folk. Jag ringer till henne. Alltså hon har så svag röst att jag knappt kan höra henne. Och några gånger den här kvällen har jag en tanke att jag kanske kommer aldrig se henne igen. För att hon var så trött. Och när jag ringer, då hör jag bara skrik. det, alla står och skriker. Och jag hör inte henne, jag hör bara andras människor skrik. Och jag förstår inte vad som händer där. Jag känner bara att det är fullständigt panik där. Och någon kommer kunna putta henne och hon kan ramla. Och de kommer bara trampa på henne. Det var, känslorna är, jag grät en hel del och jag ringer och säger bara håll ut. Håll ut lite till, jag står bara en kilometer bort, jag väntar på det. Du måste hålla ut, du måste hålla ut. Det är den enda jag säger till henne. Och hon försöker att lugna ner mig också och låter lite piggare och säger nej, nej, men jag står här, jag kommer fram.
Men nu är det nära, Fredrik.
Ja, det är det. Och till slut kommer också Natalia fram till rätt gränskontroll.
Då ser jag faktiskt en otrolig stor asylanläggning med många volontärer som står där. Folk som erbjuder hjälp. Och då blev jag lugnare. Och efter några timmar efter jag var där så kom min mamma över gränsen. Och de kör henne med bussen då. Och när hon sätter sig på bussen så ringer hon mig och säger att nu sitter jag på bussen, så jag springer från bilen till entré och står där och väntar. Och när bussen kommer så ser jag henne där sitta framme så liten och så trött. Och hon kommer ut, hon tittar på mig och hon går förbi. Ja, och då bara ropar jag på henne och kramar om henne och vi går åt sida och kramas, vi kan inte släppa varandra.
Natalia och hennes mamma Nadia, nu är de äntligen återförenade.
Ja, det är de, och det är ju svårt att förstå att allt det här utspelar sig på bara några dagar. Natalia har nu varit vaken i minst 24 timmar och på de timmarna har hon rest från Järna till gränsen mellan Polen och Ukraina. Natalia och hennes mamma lägger sig för att sova, tar varandras händer och somnar tillsammans på asylanläggningen. 2 timmar sover de där innan de åker vidare till staden Lublin i östra Polen, där de tar in på ett hotell och vilar ut sig ordentligt. Och en vecka efter invasionen då landar Nadia och Natalia tillsammans på svensk mark igen.
Ja, och du är ju där på Skavsta flygplats för att möta upp dem, Fredrik.
Ja, det är jag. I ankomsthallen så står förväntansfulla och känslosamma anhöriga med blågula ukrainska flaggor för att ta emot sina nära och kära som kommer med planet från Warszawa. Och till sist så kommer också Natalia och Nadia ut genom spärrarna hand i hand.
Det känns jätteskönt och jag är jätteglad att min mamma är med mig och i trygghet och... Ja, det är mycket tunga känslor förfarande kvar, men just nu så vi är glada båda två.
Och jag vänder mig nu då till Natalias mamma Nadia. Laskavo prosimo di Svezia.
Tack så mycket.
Välkommen till Sverige. Kan du fråga din mamma på ukrainska hur hon känner just nu, så får du hjälpa oss att översätta här.
Mm. Mamma, як ти себе зараз почуваєш?
Уже добре.
Nu är det bra, säger hon.
Hur har resan varit?
Як ти, як вся ця поїздка? Як це було?
Дуже важко і дуже страшно.
Jättetufft och jätteläskigt.
Mm. Hur har resan varit för dig?
Jättetufft och jätteläskigt. Men för henne var det mycket, mycket, mycket värre än för mig.
Mm. Jag ser att din mammas katt är inte med här. Hon fick med sig sin katt och sina kläder ifrån Kiev. Hur har det gått med katten?
Mm. Inga kläder. Det var bara en ryggsäck med kattmatt och en katt i en väska. Och tyvärr så glömde han hans dokumenter i Kiev när hon flydde. Så nu hade vi vaccinerat och kypat och fixat alla dokumenter. Det är därför vi stannade i Polen lite längre. Och han bor hos en fantastisk tjej nu i 3 veckor. Och om 3 veckor så åker vi dit och hämtar honom hit.
Hur ser de närmaste dagarna ut för er här nu?
Vi kommer ju bara vara med varandra de närmaste dagarna. Det är bara att vila och kanske handla lite den nödvändigaste för henne och göra henne bekväm hemma hos mig. Så det är så det ser ut just nu.
Välkommen hem, Natalia.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på P4 Story om Natalia som reser till den polsk-ukrainska gränsen för att rädda sin mamma från kriget. Jag heter Mia Bryngelsson.
Och jag heter Fredrik Hilmered.
Fler historier från P4 Story hittar du i appen Sveriges Radio Play eller där du lyssnar på poddar.